Så det kom så många människor här precis innan gudstjänsten började, så jag hann inte hälsa på alla det. Jag brukar försöka hälsa på folk när de kommer så här. Så. Men för er som jag inte har hälsat på, hej på er. Välkomna hit. Trevligt att se er. Idag då som sagt så är det ju den 19:e söndagen efter trefaldighet, om det betyder något. Men däremot så är det temat då som sagt trons kraft. Och Daniel läste ju då om den här berättelsen från Johannes 9 där Jesus botar en blind man. Och så uppstår en förfärlig diskussion efteråt med de här laglärda, skriftlärda människorna som har koll på det där med Gud. Om vad det var som hade hänt. Och det slutar med att de sparkar ut honom till slut, för de får ingen rätsida på det här. Och Jesus säger någonting ganska märkligt där, att han säger att de som är blinda ska se, och de som ser ska bli blinda. Och det gör att jag tolkar ju den där som är mest intressant med den här berättelsen är kanske inte själva helande undret som så, utan just symboliken i det, va. Det finns ett djupare budskap i detta. Och jag skulle vilja utveckla detta genom att läsa ett stycke ur en annan av den här söndagens texter som kommer från Hebreerbrevet, det 11:e kapitlet. Och jag ska läsa bara de två första verserna där. Det står så här: tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. För sin tro fick fäderna Guds vittnesbörd, och i tro förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud, och att det vi ser inte har blivit till ur någonting synligt. Jag tycker den här första meningen där är helt genial. Det är en fantastisk formulering. Tron är grunden för det vi hoppas på. Tron ger oss visshet om det vi inte kan se. Man kan tala om tro i ganska vida begrepp. Därför att tro på sånt som man inte ser ligger till grund för en förfärlig massa saker. Hela vår, ska vi säga, mänskliga kultur, eller framförallt vår mänskliga civilisation idag, bygger till största del på att vi förhåller oss till abstrakta föreställningar. Det är det som skiljer oss ifrån andra djur. Och det är det som vetenskapsmännen menar att det var det som gjorde att vi Homo sapiens, vi utvecklades till skillnad från neandertalare och andra syskongrupper i artfamiljen. Alltså tron ger oss visshet om det vi inte kan se. Det är det som det gäller mycket mer än vad vi anar. Jag kan bara ta några få exempel. Min frus kärlek till mig, den kan jag inte se. Men jag tror ändå på goda grunder att den finns där. Och min tro, eller snarare vår gemensamma tro på kärleken till varandra, är själva grunden för att vi hållit ihop nu i 41 år snart. Ett annat klockrent exempel är ju vårt förhållande till pengar, eller hur? Jag vågar nog påstå att oavsett vad vi har för religiös tro eller för politisk tro eller annan tro, så är alltså 99,9% säkert av jordens 7 miljarder invånare, de är helt övertygade om att man i svenska pengar mätt får ut ungefär en knappt 10 på en amerikansk dollar. Det betyder att man med en i sig självt helt värdelös papperslapp kan köpa sig vad som helst motsvarande det värdet i princip i hela världen. Kan man det? Man behöver inte ens ha papperslappen numera. Det räcker att man har en sån här digital siffra i datorn, så räcker det. Och varför kan man detta? Jo, det beror på att världens befolkning, så är vi överens om att en dollar är värd si och så mycket. När man byter in den mot varor och tjänster. Vi har kommit överens om att tro på en abstraktion. På någonting som egentligen inte syns. Som kanske bara finns först när vi tror på det. En abstraktion som vi kallar pengar och vi litar på det världen över. Och det här är för närvarande alla överens om. Såväl muslimer och kristna, kommunister, nazister och moderater och socialdemokrater och amerikaner, afrikaner och europeer, asiater. Alla är överens om det. Och när vi slutar att tro på valutans värde, då blir den värdelös. Det vet alla som sysslar med sånt. Vi kan inte se värdet i dollarn eller andra valutor, men vår tro ger oss visshet om det vi inte kan se. Och på samma sätt idag så har vi också ord. Vi har språk för saker och ting, saker som inte fanns överhuvudtaget för 100 år sedan. Och vi tror naturligtvis att det finns musik, även om ingen för tillfället spelar. Det hörs inte liksom förrän någon faktiskt tror att musiken finns och börjar spela. Människan kan alltså, det här är viktigt att komma ihåg. Alltså människan kan inte framställa någonting ens i tro som inte finns på riktigt. Alltså vi är övertygade om att både pengar, språk, musik och kärlek är faktiskt någonting som finns. Det är inte hittepå. Men det kräver någon form av tro för att det ska bli verkligt. Om jag nu till exempel hade en träbit här och en svarv här stod bredvid, så skulle jag kunna svarva ett klot av det träbitet, ett sånt här krocket klot eller någonting. Och då har jag därmed bevisat att själva formen klot faktiskt finns. Även om den inte i fysisk mening fanns innan jag svarvade träbiten, så fanns den lika väl före det som en abstraktion. Och om jag glömmer det här träklotet ute i trädgården, vilket jag brukar göra med saker och ting, så ruttnar det upp under vintern och försvinner, så finns fortfarande formen kvar som en abstraktion och jag kan svarva ett nytt klot. Den här berättelsen då om den blinde mannen i Johannes evangeliets 9:e kapitel har, som jag sa, en betydligt djupare innebörd i poängen än själva botandet. Alltså mötet med Jesus ger den här mannen visshet om det han tidigare inte kunde se. Bokstavligt är det också så, va? Men också i andlig mening, därför att han också ser utifrån det här undret, att så ser han också en helt ny dimension av vem Gud är i Jesus Kristus. Och det som är signifikant är ju att diskussionen med de skriftlärda som tidigare då ansett sig veta allt om vad som är gudomligt eller inte, den här diskussionen urartar till den nivå så att de sparkar ut honom. Alltså den blinde kan i mötet med Jesus se det som de andligt, så att säga, vedertaget seende inte kan se. Och ändå handlar det om samma Gud. Alltså en ny föreställning om Gud. Jesus uppenbarar någonting nytt om Gud som de traditionella inte kan se, men den här då stackars mannen kan se. Om man läser Bibeln från perm till perm, så ser man att det finns en förändring i gudsbilden. Och man kan undra om det är så att Gud ändrar sig med tiden. Man kan lätt tro det när man läser Bibeln från början till slut, om man nu gör det. Alltså från början så är det, beskrivs nästan en animistisk Gud som presenteras där. En Gud som går omkring i lustgården. En Gud som dyker upp väldigt påtagligt fysiskt i människors vardag, talar till dem. Så småningom sen så presenteras då, när vi kommer då från Moseböckerna fram till Josua och domarböckerna, det här, så presenteras närmast en krigsgud som ägnar sig åt strategisk krigföring mot främmande folk. Så småningom sen med profetböckerna så, så uppträder han som en rättens Gud. Som är mån om att rättvisa ska råda. Och så småningom den älskande guden som säger till profeterna att hur skulle jag kunna överge dig? Jag älskar dig som ett mor älskar sitt barn. Och så småningom i och med det nya testamentet så presenteras han som en självuppoffrande och oerhört barmhärtig fader. Har Gud ändrat sig eller är det så att vi gör om Gud efter hur det passar oss? Man skulle kunna tro det. Men så enkelt är det ju inte, va? Därför att var och en av oss här tror jag som är troende tvivlar väl inte på att Gud i sig själv fanns innan det ens uppstod liv på den här jorden. På samma sätt så måste det också ha funnits förutsättningar för språk, kärlek, musik och allt detta innan ens människan fanns på jorden. Det som ändras då är inte vare sig Gud eller vi människor utan själva förutsättningen för själva livet. Det är det som ändras. Hör på detta nu. Musikerns uppgift är att sätta ton på det som annars inte skulle höras. Hantverkarens och konstnärens uppgift är att ge form åt det som annars inte skulle kunna ses med ögat. Språkvetarens uppgift är att sätta ord på sånt som tidigare vi inte visste någonting om. Ekonomens uppgift att göra värdet av varor och tjänster till någonting så konkret så att vi symboliskt åtminstone kan ha det i plånboken eller på ett digitalt konto. Människans uppgift då i förhållande till Gud är i stort sett samma sak. Människans uppgift är kanske att i varje tid och i varje sammanhang definiera Gud med trons ögon. För sig själv och för andra. För om vi en gång för alla någon gång har fastslagit vad Gud, så att säga, vad gudsbegreppet innehåller, om det vore klart så behövde vi inte predika mer överhuvudtaget. När jag gick och läste teologi så hade jag en mycket klok lärare där som hette Egon Onerup. Jag vet inte om, jag tror han lever fortfarande faktiskt. Han är mycket gammal, var mycket klok man. Det var många elever där som hamnade i någon form av kris i sin tro. I tvivel när man så att säga kommer ifrån sin lilla hemförsamling och så börjar man läsa religionsvetenskap. Då börjar man få griller i huvudet. Och det var inte alla som riktigt klarade detta. Utan blev rätt så ängsliga. Och de gick till Egon Onerup och sa, jag känner att jag får bara massa tvivel. Det som skulle då, jag trodde skulle stärka min tro, det bara födde massor med tvivel i mig. Jag vet inte vad jag tror på än. Och då sa Egon Orup så här, tvivel, sa Egon Orup. Det är det som driver tron framåt, sa han. Det är det som gör att du gör nya definitioner av din egen tro. Alltså Gud uppenbarar sig i kraft av tvivlet. Utan tvivlet ställer du inga frågor. Så han sa, tro och tvivel är ett olika sidor på samma mynt. Tvivlet är inte farligt, sa han. Däremot otron, sa han, det är någonting annat än rena otron. Men tvivlet, sa han, det är den motor som gör att du kommer vidare i din tro. Och han var oerhört trösterik i detta. Människans uppgift, som sagt, är att definiera Gud. Tron ger oss visshet om det vi inte kan se. Gud är osynlig och måste synliggöras. Och detta sker genom människor. Detta har Gud valt att göra genom människor. Varje gång som vi gör en sån här definition så blir den också naturligtvis ofullständig. Men det måste vara så. Men det handlar om relevans. Alltså, det är därför som vi upplever den gamla testamentliga definitionen av Gud. Vi upplever den som obegriplig. Vi kan inte förstå hur det kunde gå till som det gjorde i Josuas bok till exempel. Vi förstår inte att Gud kan stå bakom sånt. Den är inte relevant för vården. Men för ett nomadiserat stamfolk som lever i ett laglöst sammanhang i en öken, så kanske det var så. Och det är därför också de skriftlärda i den här berättelsen om den blinde mannen, de kan inte se hela det undret som något gudomligt. Jag vet att i kristna sammanhang så kan det här låta provocerande. Alltså att en troendes uppgift är att definiera Gud. Folk säger du relativiserar allting, Anders, hela tiden. Men jag menar att Gud själv har ju bevisat detta genom att själv göra samma sak. Hans yttersta metod för att visa vem man själv är ju att ta form i en människa, Jesus Kristus. I begynnelsen var ordet, skriver Johannes i första kapitlet Johannes evangeliet. Det börjar där. I begynnelsen var ordet. Kommer man till vers 14 så står det: och ordet blev kött och bodde bland oss. I nya översättningen, ordet blev människa och levde bland oss. Hans yttersta metod är att själv bli människa och på den vägen göra den i särklass bästa definitionen, eller hur? Och missionsbefallningen då, den lyder ju: gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar, kan ju knappast betyda någonting annat än detta. Att definiera vem Gud är för andra. Att sprida evangelium måste väl handla om att få människor att hoppas och tro på att den makt som vi tror finns ytterst vill oss väl och vill att vår historia ska få ett lyckligt slut. Hur ska det lyckas om vi inte tar den uppgiften på arva, att vi vågar vara de som i varje tid, i varje ny situation vågar göra en relevant definition av Gud, den Gud vi tror på? Hur skulle han annars bli synlig? Vi är lite för ängsliga där ibland, tror jag. Vi vågar inte ta ut svängarna och vi vågar heller kanske inte använda vår egen känslovärld eller begreppsvärld som parameter, va? Men Paulus är ju ett lysande exempel på det här. Som reser runt i hela den då kända världen och skriver också sina brev. Att för en jude har jag varit som en jude, för en grek har jag varit som en grek, för en hedning har jag varit som en hedning. Allt har jag varit för alla. För att evangeliet ska bli synligt. Alltså att kunna också se in i människors verklighet och förklara evangeliet utifrån varje situation. För mig själv, för andra. Vi hittar inte på Gud, naturligtvis. Det var inte så. Lika lite som vi hittade på kärleken och språket och musiken och alla andra abstraktioner som vi förhåller oss till. Men de syns inte förrän vi ger form åt det. Vi kan läsa om Gud, vi kan diskutera Gud, vi kan vara för och emot, vi kan vara ateister och teister och vi kan doktorera i teologi om vi vill. Men till syvende och sist så är det endast trons ögon som synliggör honom. Trons ögon synliggör Gud. Amen.